på er och varmt välkomna till avsnitt 432 av Ångestpodden. Jag heter Sofie Hallberg.
Jag heter Ida Höckestrand.
Hej på dig, Ida.
Hur är det med dig?
Gud vad jag är svajig just nu.
Samma.
Det är sjukt. Men just idag, eller just nu är det bra. Men om du frågar mig om några timmar kan det lika gärna vara skit. Alltså ja. Du vet så här, det går så jävla mycket. Alltså jag förstår om man liksom lyssnar på Ångestpodden varje vecka och har nu gjort det liksom i följd så som vi har släppt avsnitten de senaste veckorna, så förstår jag om man är lite förvirrad i var jag befinner mig rent mentalt. Och jag är också förvirrad själv. Det är så jävla svajigt. Alltså det är som att minsta lilla kan få mig väldigt glad, men minsta lilla kan också få mig väldigt inte ledsen, men alltså ångestfylld.
Mm.
Väldigt mycket ångest. Jag känner mig skör.
Jag känner att det har varit mycket jobba i uppförsbacke för oss just nu. Och jag fattar om man typ följer oss på Insta. Vi borde bli mycket bättre på att dela sånt. Sen går ju inte vissa saker att dela, såklart, för att det är så privat, det är liksom,
ja, jag skulle säga att det är liksom
andra, det är, alltså du vet så, jag har varit mycket bara att ta, fattar du?
Ja, men alltså jag, inte bara jobbmässigt, utan jag tycker att jag har en uppförsbacke rent generellt i livet bara.
Ja, 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 ja.
Det är som att trampar. Nu minns ni för några veckor sedan jag satt och bara så, åh det ska bli så jävla härligt att fylla 30. Alltså jag tycker fortfarande att 30 är min ålder, det är inte det. Och jag har ingen åldersnoja så. Men det är som att jag satt och sa där och var så jävla pepp på allt, och nu får jag liksom tugga i mig. Jag visste att det skulle bli så här. Jag visste att det skulle bli så här. Att jag satt där och var så jävla pepp och nöjd.
Ja, du kommer ju ändå ihåg att du sa också.
Ja, att du jag gav mig själv en brasklapp, och nu är vi här 3 månader senare.
Ja. Men vet också, alltså det här är liksom så, den här attityden från min sida är ju verkligen trist för er alla att höra om. Men jag tycker att det produceras så mycket dåligt som blir så mycket större än Ångestpodden. Alltså förlåt, jag sa det, jag stämmer, gör vad ni vill.
Ja.
Men alltså du förstår vad jag menar då, va? Mycket så, men vi har så mycket idéer. Snälla, alltså ring mig varje gång vi pitchar en tv-idé. Jag blir nerringd och masterna går av. Ring mig varje gång någon antar vår tv-idé. Dödstystnad.
Ja,
nej, alltså, ni fattar.
Det är inte mycket som blir där.
Nej, det är verkligen inte det. Och vi jobbar och sliter. Det är det jag vill säga. Med det sagt, inte som någon.
Men det får ju mig att känna mig extremt dålig.
Mm. Ja.
Ja. Och det kan jag ju också äcklas av. För som
lyxproblem.
Sagt, nej. Ja, verkligen. Och jag gör ju inte liksom den nyttan. Jag har inte direkt ett samhällsbärande yrke.
Ja, men du tänker så ofta på de som har det. Alltså, alltså de vardagshjältarna. Är det någon som tackar dem eller nej?
Jo, vi går ut och
klappar på. Alltså tänk det. Tänk att vi tyckte så. Vad ska vi göra för vård?
Vi.
Nej, men jag menar samhället.
Ja,
att vi så, alltså
för jag
samhället,
var fan inte. Jag applåderade inte.
Men så att samhället var så. Vad ska vi göra för vårdpersonalen i corona?
Ja, inte höja lönen.
Ett, höj lönen. 2, klappa på en balkong. Vi väljer 2.
Ja, precis. Alltså,
ja. Det är faktiskt helt.
Ja.
Nog om detta.
Yes.
Idag har vi med oss en legendar.
Ja, vi har idag med oss Magdalena Forsberg.
Alltså typ gåshud var det.
Ja.
Alltså att så när hon kom in och man bara så, vänta.
Mm.
Det är OS-medaljer, det är VM-medaljer. Ja. Det är liksom allt man kan vinna som idrottskvinna.
Det är gärringpriser och det är liksom ditt och datt.
Hon har 4 gärringpriser, Sofie.
Ja, jag vet.
Och idag tänker jag att Magdalena, för många nog är känd som så programledare, hon föreläser ju väldigt mycket.
Mm.
Just nu är hon aktuell tillsammans med Tobias Karlsson med boken Hitta motivation genom livets toppar och dalar. Det kan jag behöva.
Ja, absolut, med tanke på att man är i toppar och dalar varannan timme just nu.
Ja, men jag ville ju också fråga Magdalena om karriären, så det gör vi ju såklart.
Ja, hur är det att vara liksom förhandsfavorit i ett världsmästerskap, att bära ett helt land på sina axlar, säger jag med citationstecken.
Mm.
Hur behåller man motivationen?
Hur lever man ens som den här enorma elitidrottaren?
Exakt.
Ja, men vi hade ju många frågor.
Mm.
Så vi rullar intervjun med Magdalena Forsberg.
Varsågoda! Hej Magdalena och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack så mycket. mycket. Ångestpodden, det känns ju liksom så här,
du, ni får liksom ångestpåslag, va?
Vad ska det här vandra liksom? Ja.
Precis.
Men du, först ska du få berätta, för de som inte vet, om de inte vet, vem är du?
Ja, jag heter Magdalena Forsberg och har varit tragiskt att prata om vad man har hållit på med, men för de flesta är jag nog igenkänd som en som har varit skidskytt på väldigt hög nivå och vunnit lite medaljer, men det är faktiskt ja, men, alltså det är ju ganska precis 21 år sedan snart som jag slutade att tävla. Mm. Så det har ju hänt en hel del sedan dess, och idag så jobbar jag mycket med, jag föreläser. Sen har jag tagit med mitt föräldrahem som är en gård, skogsbruk. Så det är också lite av det jag gör. Driver lite online coaching och jobbar lite med tv och jobbar med Postkodlotteriet också som vinstutdelare, programledare. Mm. Och så nu har jag och min soul brother Tobias Karlsson skrivit en bok.
Ja, så kul. Men gud, jag reagerade också när du sa 21 år. Alltså, för jag minns ju när man såg dig tävla. Och då jag säger, är det 21? Det säger något om hur gammal jag är.
Var du född då?
Ja, 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 men exakt. Vi är 30. Så man var ju så 8-9 år. Mm. Ja, men så hela liksom barn, alltså... Mm. 21 år.
Ja. Ja, det känns ju konstigt.
Ja, jag tycker det.
Att tiden går. Man tycker det var nästan som igår. Men om man tittar på sina barn, då ser man att tiden har gått.
Ja, precis. Mm. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Med ångest så tänker jag på liksom jobbig period när man liksom går och oroar sig och är rädd och det är hot och det känns i hela kroppen. Det är ingen skön känsla.
Nej, det är det inte.
Men det är inget farligt.
Nej, exakt.
Det är inte farligt med ångest. Man ska bara genomlida den.
Mm. Exakt. Men Magdalena, du är ju liksom en av våra mest folkkära idrottare genom tiderna, känns det som. Alltså man har ju liksom, ja, men vi har ju verkligen vuxit upp med dig, att man så, man kollar skidskytte med pappa och det. Och det känns liksom som att du, ja, men du är så enormt folkkär och också varit det efter din idrottskarriär. Men vi tänkte så här, men vi vill liksom backa bandet. Du är född i Örnsköldsvik men uppvuxen i Ullånger.
Ja, i Ullånger i Höga kusten. Stämmer det?
Men hur, alltså, hur ser du tillbaka på din uppväxt där? Var den liksom trygg och lugn och så här harmonisk? Eller hur var den?
Ja, men jag hade väldigt trygg och lugn uppväxt på en mindre ort. Mm. Vi hade en djur när jag växte upp. Så jag hade ju en häst också. Och jag höll på att sporta med alla sporter som erbjöds i den här orten Ullånger på den tiden. Så att, ja, jag gick i skolan, jag pluggade på, jag gick hem, jag gick till hästen, jag åkte till träningen, jag somnade med läxböckerna över ansiktet. Mm. Så såg det ut. Men fantastiskt att få växa upp där på landet och ha alla de här möjligheterna som jag faktiskt ändå hade. Mm. Och stöttande föräldrar och sådär, så att, fina vänner. Så att, ja, det var, jag kan inte säga något negativt om den uppväxten.
Men hur kom då skidorna in i livet?
Jag började åka skidor väldigt tidigt. För det var en av de idrotter som då fanns i Klumsa. Så jag höll på med gymnastik, friidrott, skidor och slalom. Och så hade jag häst. Men det var liksom skidåkning som jag fastnade för. Och det kan också ha att göra med kanske att liksom, ja, jag var bra på det. Jag fick höra liksom att jag var duktig på det. Och då blir man så här, bara, ja, kanske det. Mm. Så fortsätter man på det och tycker kanske att det är extra roligt. Och sen hade jag en mamma som också var tränare. Hon också älskade att åka skidor och stötta mig i vattentort. Så, så att, då blev det ju lite enklare.
Mm. Men först var det längdskidåkning? Mm.
Jag höll på med längdskidåkning. Det utkristalliserade sig liksom, att det var ju det liksom som jag fortsatte med av alla de här idrotterna. Och så började jag på idrottsgymnasium och jag var ju längdåkerska ända tills jag var 27 år. Då bestämde jag mig för att byta sport och börja med skidskytte.
Mm. Ja, men så du tävlade och så i längd också?
Ja, jag tävlade i längd. Jag var med i längdlandslaget, juniorlandslaget och seniorlandslaget och har lite faktiskt VM-medaljer där ifrån också. Så att, ja, det är fantastiskt så här efterhand att känna att få haft två olika karriärer, alltså idrott bägge två, men ändå fått prova på olika saker.
Mm. Ja, men hur var det att börja tävla då? Så hur gammal var du då?
Jag började tävla så fort jag kunde och jag älskade att tävla. Ah. Det var mer så att jag älskade att tävla och inte gillade att träna. Men, jag älskade att träna och jag älskade att vinna liksom, och lyckas. Jag förstod som tur var väldigt tidigt att det hörde ihop det här med att träna och förbereda sig. Och sen kunde man kanske få vinna om man hade förberett sig. Ah. Så att det förstod jag. Så att det var det som fick mig också att träna. För jag, egentligen var jag lite så här lat. Så att, men jag ville vinna och därför tränade jag. Också.
Men det var så klassiskt, alltså, vi är också uppvuxna i en liten stad, vi är från Karlshamn i Blekinge.
Ja.
Mm. Och där var det så när man spelade fotboll när man var liten, då var det bara match som var kul. Ja. Man var så, ah, just det, som att man tränar och bara spela match.
Ja, det är nog många som tycker att det är så.
Ja. Men var det ändå så liksom, under din uppväxt, om man är liksom ung, man är tonåring, var det bara kul? Eller kunde du liksom, fanns det någon prestationsångest?
Nej. Jag kan inte minnas att jag hade någon prestationsångest. Väldigt mycket bara det här med vinnarskalle och jag tyckte det var väldigt kul att vinna. Jag kan inte komma ihåg att jag hade prestationsångest.
Nej. Men hur blev
konstigt
det?
Egentligen, va?
Ja, faktiskt.
Hade ni det?
Ja, alltså jag spelade också fotboll och jag tyckte nog ändå att typ träningarna var bättre än matcherna. Alltså för jag fick ganska mycket prestationsångest inför matcher just. Jag tyckte inte att det var roligare att spela match. Jag tyckte det var bättre att bara träna.
Ja, men jag tänker mig, hade jag prestation? Alltså nej, inte kopplat till idrotten. Mycket mer då skola och så här. Mm. Att jag skulle få bra betyg och att det skulle gå bra på proven.
Mm.
Men alltså nej, idrottandet, nej, faktiskt inte jag heller.
Ja.
Jag tycker med, det var sjukt. När jag har aldrig funderat på det. Mm. Men faktiskt inte.
Jag kan inte komma ihåg att jag hade prestationsångest i skolan heller. Jag kommer bara ihåg att jag ville liksom göra bra ifrån mig på prov. Ja. Och, ja, men det var som en tävling, det också kändes som alltså, mot mig själv då. För att visa för mig själv att jag kunde mer. Men ingen prestationsångest där heller.
Nej.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men hur kommer det sig att det blev skidskyttesan, alltså ändå så pass sent också?
Mm. Jo, men det kanske ändå har lite med prestationsångest att göra.
Ja.
För att det gick ju väldigt bra för mig hela tiden som längdåkerska. Jag var med i juniorlandslaget och sen blev det seniorlandslaget och världscupar och VM och OS och så. Så att jag utvecklades där som när jag var yngre väldigt i rätt riktning och kände att jag tog steg hela tiden, lärde mig nya saker och det var kul också, nådde till mina mål och så. Men sen när jag blev 23-24 år gammal då började utvecklingskurvan och plana ut och man ville ha en utvecklingskurva som pekar uppåt så känner att man blir bättre på det man väl man gör, det vill väl alla. Jag tänkte att vad gör jag nu då för att få den här utvecklingskurvan att verkligen peka uppåt igen, så då tränade jag mer. Tänkte att det är det som behövs, men hände inget. Så då tänkte jag, då tränar jag väl ännu mer då. Mm. Så äntligen hände det något, för då blev jag sämre. Och sämre och sämre. Och till slut så stod jag där en dag och hade ingen aning om hur jag skulle göra, vad jag skulle göra för att få den där kurvan att peka uppåt igen. Så att, jag skulle känna att jag blev bättre på det jag gjorde och hitta glädjen igen också, för jag hade helt tappat glädjen inom idrotten. Det var också lite prestationsångest som jag kände där och då. Så då, ja, då hade jag testat skidskytte året innan. Jag hade ju som ingen aning hur jag skulle bete mig för att bli en bättre längdåkerska, och skidskytte då hade jag testat det av en slump en gång, så minns jag att jag tyckte att det var jättekul trots att jag inte alls kunde skjuta. Bra skit. Så då stod jag där och funderade, vad ska jag göra? Och då så tänkte jag så här, ja men hur svårt kan det vara? Jag är ju helt värdelös att skjuta idag efter de här 100 skotten jag har skjutit. Men om jag skjuter 10 000 skott, då måste jag ju bli en bättre skytt i alla fall. Och då har jag lärt mig någonting nytt. Det har ju utvecklats, gått framåt. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen inom idrotten igen, tänkte jag. Så då tog jag beslutet att byta till skidskytte när jag var 27 år gammal. Med bara de här grejerna som mål. Det här, känna att jag lärde mig nya saker och utvecklas och hitta glädjen igen. Och det är liksom lite mina drivkrafter. Allt jag gör. Så det var det som var mina mål när jag bytte sport. Inte att vinna några tävlingar eller så. Så att, ja, och första året där jag bytte sport, jag lärde mig verkligen någonting varje dag. Och det var ju en fantastisk känsla och så kul. Hitta glädjen verkligen igen också. Sen fick jag ju kunde jag börja fixa högre, mer resultatinriktade mål efter ett tag. Då. Men i början var det bara det där som jag hade som mål. Och då blev ju sen det här med utveckling och lärande och glädje blev mer mina drivkrafter, kan man väl säga, istället. Mm. Så att ja, därför så bytte jag sport.
Är det ovanligt att man gör, alltså för 27 år, alltså man är ju jätteung, men alltså är det ändå sent att börja?
Det är ju inte tidigt, men uppenbarligen inte heller för sent.
Nej, exakt.
Nej. För det är ju en idrott som består av liksom två olika grejer. Så där. Så att, och jag hade också väldigt lätt för att lära mig det här med skytte, upptäckte rätt fort att wow, det här var ju det jag hade talang för. Och häftigt att hitta det när man är 27 år gammal.
Ja, jag
har lika gärna kunnat missa det och inte veta så det här idag, inte haft en aning om att wow, det var skitskytt du skulle ha blivit.
Ja, men det känns också som att man idag lär sig att så här, men om man ska hitta och bli skitbra på en sport och liksom bli världsmästare inom någonting, då ska man helst ha kommit på det när man är typ 10 bast, så att man övar hela tonåren på att bli den där elitidrottare, men att så här, det är aldrig för sent att bli världsmästare i någonting. Alltså.
Sen hade det varit svårt att börja med skidskytte från noll, att jag inte hade haft skidåkning när jag var 27.
Mm. Såklart.
Sådär. Men ja, nej, jag känner mig så privilegierad som verkligen hittade min grej när jag var 27.
Men ja, för vad betyder det egentligen att göra den förändringen där och då liksom?
Ja, men det betyder jättemycket för mig, just det med bara det där att man hittar glädjen igen, exakt, i det man håller på med och får liksom en nytändning och kan börja sätta upp nya små mål och känna att wow, jag klarar av det här. Så det var ju en otrolig resa som jag är så tacksam för.
Mm.
Och det är det modigaste jag har gjort i mitt liv, att byta sport när jag var 27, för det var ju inte många runt omkring mig som trodde på det jag gjorde eller tyckte att jag var särskilt smart där i längdåkningskretsarna, och så lämnade sporten och gick över till en annan.
Men det gick ju väldigt bra.
Ja.
Och du blev ju liksom snabbt väldigt folkkär och liksom alla hejade på dig och det var mycket uppmärksamhet. Hur hanterade du all den uppståndelsen liksom?
Ja, det blev ju så. Jag hade väl turen att just då hade det blivit bra tv-sport, att man fått ihop det, bra sändningar, och då får det ett otroligt genomslag.
Ja, exakt.
Och så började det visas också lite på tv hemma så folk kunde se det. Men jag tror att jag hade väldigt mycket nytta av att jag hade liksom haft den där längdåkningskarriären innan, som visserligen var framgångsrik men absolut inte alls lika framgångsrik som den här skidskyttekarriären blev. Så jag fick liksom stå lite på sidan om och se de svenska världsstjärnor som vi hade inom längdåkningen. Då, hur de hade det och hur de tacklade det här och all uppmärksamhet och så. Så jag tror jag lärde mig ganska mycket av det som jag sen hade med mig, som hjälpte mig att klara av den uppståndelse som det blev. Och så var jag ju inte liksom 20 eller 21, jag var ju ändå 27, 28, 29 när jag vann mitt första VM-guld, och det var också bra.
Ja, då hade du ändå kunnat studera dem lite, att så här, hur tacklar de allt det här?
Och så hade jag också, vet jag, jag började tänka på det här när jag då slog igenom som skidskytt och bara, oj, hur ska man vara nu då egentligen? Liksom intervjuer och massa uppmärksamhet. Ska jag liksom låtsas vara på det här sättet eller det här sättet? Nej, så kommer jag fram till att nej, jag kan ju bara vara mig själv. Mm. Det är ju det enklaste.
Mm.
Så att jag håller på att låtsas att jag är någon annan. Så helt plötsligt glömmer man att man ska vara den andra personen, och så blir det bara fel av allt. Men det är enklast att bara vara sig själv.
Inte behöva tänka så mycket. Men vi läste en annan intervju med dig att du inte gillade att läsa artiklar eller kolla intervjuer med dig själv.
Nej, det var ju också ett sätt att klara av allt det här, att jag medvetet undvek att läsa om mig själv eller hänga med eller titta på tv eller så där. Jag gillade verkligen inte att läsa om mig själv heller, så att det är också ett sätt för mig att man klarar av den uppståndelsen, och håller man på att läsa om sig själv och ja, man framställs ju aldrig exakt som man tycker att man själv är. Plötsligt kanske man tror att man är någon annan än den man är. Och sen är det ju så att det blir väldigt ofta så små fel som smyger sig in i artiklar. Och jag vet att som jag hade varit på och läst allting, så har jag gått och kanske irriterat mig på det och slösa energi på det som jag inte kunde påverka. Jag hade löst att slösa energi på något jag inte kan påverka. Så att, då struntar jag i det.
Mm.
Men vi läste i din bok, din och Tobias bok ska sägas, Hitta motivationen, att du faktiskt hade en period runt 2000 där du hade tappat typ all motivation. Varför tror du, eller liksom, vad hade hänt där och då?
Ja, men det var, jag tror att du tänker på det där när jag skulle börja träna där i början av maj, och absolut inte, precis. Vi började alltid träna första maj, två pass om dagen direkt, då hade vi haft 3 veckors semester då, där i april. Och då, men då var jag lite mätt, lite så här nöjd. Jag hade ju vunnit så himla mycket och det hade gått så jättebra, så att jag var inte lika hungrig längre. Och när jag började träna så kunde jag absolut inte, när jag tänkte på de här tävlingarna som skulle komma till vintern, det som normalt brukade få mig motiverad och på hugget, liksom vilja göra det bästa varje dag för att få stå där på prispallen. När jag tänkte på de där tävlingarna som skulle komma så fick jag mer en så här flyktkänsla, avskykänsla, att vill inte tävla. Men jag fortsatte ju träna ändå enligt min tränares schema varje dag, men inte med det där liksom, lilla extra, ni vet, det där, göra allt varje träningspass och lite till som krävs för att det ska bli bra sen i slutändan. Det blev så här slentrianmässigt och halvhjärtat, och efter någon vecka så förstod jag ju det här, att det här kommer ju inte bli bra. För samtidigt så förstod jag ju att när vintern väl skulle komma och tävlingarna skulle köra igång, så skulle jag ju bara vilja vinna. Inte nöja mig med att slåss om 15-30 platsen. Så att fortsätter jag på det här viset kommer jag aldrig ha en chans att vinna. Så jag förstod att jag behöver jobba med och hitta den här motivationen och glöden och elden, liksom, hungern varje dag igen. Och då började, gick jag tillbaka till mina drivkrafter då igen då. Och jag började jobba ännu mer med det här med delmål, vilket jag alltid vill ha. Men då tog jag det ännu mer, skaffa ännu fler delmål utifrån mina drivkrafter. Och det här med att lära mig nytt och utvecklas. Så då satte jag första lite delmål där i maj, kommer jag ihåg, som att jag skulle kapa tiden till första skott med 3 sekunder. Alltså från det jag lägger ner stavarna tills jag avlossade första skottet skulle bli 3 sekunder snabbare. Och det fick mig att vara på tårna på hugget och liksom motiverad varje träningspass. Faktiskt.
Var det sen, de 3 sekunderna det handlade om?
Ja, nej, men liksom ha några små mål att hänga upp det på. Uh-huh. Och så få en att tända till. Få en att bli motiverad. Och det här att ha sitt varför också. För jag hade verkligen inte mitt varför där. Mm. När jag tränade på där. Mitt omotiverade tränare där i början på mig. Men att ha mitt varför. Jag letade upp mitt varför. Och när säsongen sen körde igång, där i slutet på november, början på december med världscuptävlingarna, så ja, men då blev det ju som jag förstod att det skulle bli, att jag ville tävla igen och ville prestera, och då blev det faktiskt min allra bästa säsong den vintern. Jag lyckades vinna 14 världscuplopp den vintern, och jag är helt säker på att det hade inte hänt om jag bara hade fortsatt med det här liksom slentrianmässiga halvhjärtade. Jag tränade enligt programmet, men inte mer. Det var så här, jag genomförde det, men halvhjärtat. Att viktigt att man är motiverad och att man kanske förstår det ibland också, att nu behöver jag jobba själv med det här.
Ja.
För det är inte så alltid som någon annan kan komma och liksom ge oss motivationen på ett silverfat. Utan det får vi fråga oss själva, vad vi drivs av och varför vi gör det vi gör. Det
tycker, ja, men vad var ditt varför?
Men varför, mitt varför, det var ju också mycket det här med utvecklas. Och varför var ju mitt varför, att få stå där och känna den här känslan att jag klarar av det jag förutsatt mig.
Mm.
Det var mycket mitt varför. Jag hade ett mål och sen den här känslan när jag har lyckats, jag vet att jag har gjort jobbet. Den är stark för mig också. Men mycket, väldigt mycket också det här med att jag lär mig saker och glädje.
Mm. Ja, men för du skriver det med att så här, det fanns ändå inte på världskartan att du inte skulle få stå där på pallen liksom, och ta emot priset, eller liksom, att, ja, men som du sa nu, att så komma på 15:e eller 30:e plats.
Då hade jag verkligen inte varit nöjd eller känt den tillfredsställelsen.
Och då är ju också bra att komma på 10:e plats, tänker jag.
Fast om du en gång har vunnit och varit där, då vill du ju gärna vara där igen. Du vill ju inte nöja dig med 10:e eller 15:e eller 30:e då liksom.
Nej. Ja, jag köper det ändå. Alltså, ja, och att man också, och var det också så att liksom, att du kunde motivera dig att så här, fasen vad tråkigt det kommer vara då, att bara tävla men ändå inte liksom komma
på med det. Det var kanske mer motivation då, som ett hot. Ja. Framför ett hot istället för motivation. Nej, men att viktigt för att hitta sin motivation, det är att veta sitt varför. Varför kliver jag upp på morgonen egentligen? Superviktigt. Jag tror det är väldigt många människor och kanske till och med företag och organisationer som de vet vart de ska. Mm. Dit ska, det här är målet och så här ska vi göra för att komma dit. Men man vet inte varför man ska komma dit. Varför ska vi göra det? Och då tappar man ju jättemycket kraft.
Mm. Jag tror man ska ställa sig den frågan oftare också än vad man tänker. Alltså, man tror kanske att jag har hittat mitt varför och sen så tänker man någonstans att man bara ska ha det där varför till bakhuvudet hela tiden. Men jag tror man måste prata om det högt oftare än vad man tänker.
Och så kan det också förändras.
Ja, precis. Ja, precis. Och vara öppen för att det kan göra det, och det är ju med helt okej.
Ja, ja. Och sen att man till exempel om att man har också ett hållbart, kanske försöker ha ett hållbart varför. Jag tycker en del säger att jag ska börja ha som mål att börja träna. Och varför då? Jo, jag ska bli smal. Ja. Det är helt värdelöst varför. Ja. Dels är det inte viktigt att vara smal, utan det är viktigare att träna. Men man kanske kommer på det efter några veckor och man har det där smal som sitt varför. Att första veckan kanske går bra att träna. Men sen så var det lite jobbigt och inte så kul. Och så börjar man fundera på, kanske finns något annat sätt att bli smal på. Mm. Om jag äter lite andra. Jag äter mindre till exempel. Då får man ju inte under träningen.
Nej, precis.
Så det är totalt ohållbart. Varför?
Ja, det är så sant. Att man liksom på något sätt, när man motiverar det för sig själv, att säga, men är det här också hållbart? Mm. Alltså funkar det här? Liksom?
Precis.
Men kunde du känna, alltså den här pressen, alltså även om du då var bra på att motivera dig själv, du kunde pressa dig själv, kunde du ibland känna press utifrån att så här, shit, nu vilar landet på mina axlar på något sätt?
Det finns jag mycket... hade en gång som var mitt största nederlag resultatmässigt och upplevelsemässigt i skidskyttekarriären. Det var ju OS 98 i Nagano. Mm. Dit jag kom då, det var mitt första OS som skidskytt, och så hade jag då vunnit mitt första VM-guld året innan. Och kom som en av favoriterna till Nagano, vilket jag inte var förberedd för. Jag hade verkligen inte gjort hemläxan. Och misslyckades i första loppet och lät det förstöra hela OS-et för mig. Jag började älta de här negativa tankarna. Min negativa inre kritiker fick ta över och härja totalt. Mm. Vilket gjorde att jag misslyckades i loppet, det andra loppet också. Och då var det OS-et förstörd. Det var då jag till och med stod där på sista skjutningen. Det var två skjutningar. Jag kom in i delad ledning till sista skjutningen. Och hade ju negga för mig själv i tre dagar innan det där. Och boomade första skottet. Och då fick han ju allt av mig. Så att jag boomade skott två också. Och sköt faktiskt skott tre med vilja på sidan av. Jag var helt tom i skallen.
Mm.
Så jag förstörde ju för mig själv där. Och det var för att jag var inte förberedd att komma som en favorit till mästerskap och la alla förväntningar på mig.
Precis.
Och jag kommer ihåg, jag efter det där sa aldrig mer OS, jag ska aldrig mer åka OS. Jag satt på en presskonferens och sa det. Men det gjorde jag faktiskt. Jag åkte ett OS 4 år senare.
Ja.
Och det där var ju en otroligt bra lärdom för mig. Att få det där totala misslyckandet. Mm. Det är ju så att bästa man kan göra misslyckande, det är att lära av.
Ja.
Så har det, och man kan lära sig jättemycket. Och det lärde jag mig också det där då, att jag kan inte lägga en hel nations förväntningar på sina axlar. Det funkar inte. Och just också det här att man måste må bra.
Ja.
Och men vara lycklig och glad när man är där och ska prestera. Det går inte att bara må dåligt. Vilket jag mådde inte alls bra där borta. Då kan man också säga att jag kanske hade lite prestationsångest där borta.
Mm. Yttre, alltså av yttre faktorer liksom.
Ja, och inre press från mig själv också förstås.
Ja. Men kan det vara, alltså har du upplevt det så att liksom, för det kan jag ibland uppleva med liksom idrottare och inför mästerskap och så, att journalisterna är ju ständigt och jagar nästan efter att säga, ja men nu är det, nu så är det mycket på spel, nu är det mycket. Mm. Har du upplevt det, att det är att man fiskar efter det liksom?
Jo, men så är det ju, och det måste man lära sig att leva med och hantera, och det var det jag inte hade klarat av den där gången 98. Jag hade ju lärt mig innan 98 redan att det här med att så fort jag gick i mål, då började nästa lopp, då var det bara så snabb utvärdering, så här gick loppet. Och vad lär jag mig av det här då?
Ja.
Och sen ta med sig något positivt från varje tävling. Även om det har gått åt skogen så fanns alltid något positivt. Mm. Men just det här, vad lär jag mig av? Vad tar med mig till nästa gång? Det hade jag ju med mig, hade jobbat på det sättet. Men just där i Nagano så blev allt så allvarligt och stort så att jag helt glömde det sättet att tänka på.
Mm.
Så att, men det där med misslyckas kan ju vara en otrolig lärdom då vi orkar se på det. För det man helst vill göra, det är ju bara sopa under mattan.
Ja,
det är så jobbigt att se på sig, jag vill inte alls alls veta av det, men då lär vi oss ju ingenting. Och det gäller ju allt vi gör i livet. Mm. Att hela tiden reflektera, bara, ja, okej, nu gick det åt skogen, men vad kan jag ta med mig till nästa gång?
Mm. Ja, exakt.
Men också när det har gått bra, har du liksom varit bra på att fira det då?
Nej, jag har ju inte varit så bra på att fira just där och då så mycket. Utan det har varit nog med liksom glädje och bekräftelse för mig kanske att känna bara känslan av att jag lyckades. Mm. Men sen har jag väl efter säsongen har det sjunkit in mer att, och då har jag fått känna, liksom fira lite mer. Men det var mitt sätt att jobba på det där att direkt efter målgång nästan och börja nästa race, fokus på nästa uppgift. Mm. Och inte liksom, ja, men vara uppe i det blå om det har gått bra. För jag hade ju en ny tävling ofta dagen efter och då var det inte det bästa sättet att förbereda mig på, om jag ville då prestera bra lopp efter lopp efter lopp, så bara ner på noll, utvärdera vad ska jag lära mig, vad ska jag tänka på, finns det något att förbättra, och så på det igen liksom. Mm. Så att ja, det var mitt sätt att jobba på, kanske inte, det är många som inte vill jobba så, men för mig så var det framgångsrikt och ja, men jag tyckte det kändes bra, så fick man fira efter säsongen.
Ja. Men mot slutet av din karriär inför ännu ett VM så höll verkligen bägaren på att rinna över, beskriver du i boken. Vill du berätta vad hände då?
Jo, men då hade det gått, det var min näst sista säsong där, ja. Det hade gått jättebra. Jag vann 8 världscuptävlingar på raken och ibland hamnar man i sånt här tillstånd, så här flow, när allting bara går ens väg och man fattar inte, okej, oj, jag vann igen. Ja, där var jag. Och när man vinner tävlingar så kommer det till så mycket runt omkring och mycket uppståndelse och så mycket åtaganden som inte finns där om man inte vinner eller kommer på pallen. Så att det blev mycket, totalbelastningen blev för mycket helt enkelt. Mm. Och jag minns att jag till slut satt där och bara grät och visste att jag egentligen var världens lyckligaste. Men ändå så bara grät jag. Mm. Och det var kort innan världsmästerskapen. Och jag minns också hur jag skulle hem typ 2 dagar bara från världscuptävlingen hem. Och sen ut på höghöjdsläger ute i Europa innan VM där. Och de här 2 dagarna jag var hemma så var faktiskt idrottsgalan i Sverige. Och när jag landade på Arlanda då, en stund senare startade idrottsgalan. Och man hade ringt och försökt få mig komma på idrottsgalan. För du kommer kanske få gärna i priset, så minns jag att de sa. Alla kommer bli så besvikna om du inte kommer. Oh. Och då blir jag bara ännu mer ledsen, minns jag. Men jag kan inte åka dit, det går inte. Och dessutom håller jag på att bli sjuk, förkyld, vilket är ju mardröm om man är uthålligt idrottare. Så att det slutade med att jag satt där, kom hem till hemmet i Bergforsen alldeles innan idrottsgalan började på tv. Satt där i soffan framför tvn och sa för mig själv, jag vill inte ha det där priset, för jag var så slut och så ledsen över allting. Det var bara för mycket. Så att det var, men det kan bli för mycket även om allt bara är positivt. Det var väl lärdomen efter den där jobbiga tiden, och att man måste faktiskt lära sig att säga nej, för man kan inte ställa upp på allt och alla även fast allting bara är kul och det går bra. Det är jättesvårt att göra det, men det kan bli för mycket av det goda också. För stor belastning. Så att då hade jag ju väldigt mycket bra människor runt omkring mig i laget som såg det här och kunde börja liksom och nästan göra en liten mur runt mig och säga nej och skydda mig lite. Eftersom jag var för mesig, jag bara sa ja till allting. Så det är jag otroligt tacksam för. Och de fick mig på rätt köl igen. Och på något sätt så började jag att fokusera på, jag minns också det jag kunde vara tacksam för, att gå tillbaka till grunden liksom i mig själv, och kom tillbaka rätt snabbt ändå efter det här. Det var ju absolut inte att jag gick in i väggen, men jag bara grät, fast jag egentligen visste att jag var världens lyckligaste.
Men, och då skulle du få Jerringpriset för 4:e gången?
Ja, det kanske det var. Ja. Ja. Jag fick det, jag tvingade min lilla syster att åka dit ifall jag skulle få det. Så hon bara, nästan hade pistolhot, så åkte hon dit. Hennes sista invändning att inte åka dit var att jag har ju ingen klänning på. Men då satte jag min klänning i en taxi, minns jag, på Arlanda och skickade till henne.
Så hon fick ta emot det där?
Hon fick gå och ta emot det, och jag satt och smågrät framför tvn hemma i soffan. Men jag är otroligt glad, alltså jag är jättestolt och jättetacksam för gäddingpriser och alla priser jag har fått. Så. Men just där och då var jag liksom inte riktigt i balans.
Nej, nej men då kan man ju inte, alltså det går ju liksom, man kan ju inte gå emot sig själv
nej.
När man känner så.
Nej,
men försökte du liksom ändå så hålla skenet uppe? Ja. Och att, så,
jo, det försökte jag ju, för jag kommer så väl ihåg hur ja, Leif Loket Olsson som var programledare ringde upp då i direktsändning och jag verkligen fick skärpa till mig och försöka någon sån här, polera ytan och spela någon jag inte var just där och då. Och så sen lägga på luren när vi var färdiga och var ledsen igen. Nej, men så att det, ja, det är inte kul, men jag är helt säker på att jag inte är ensam om den här upplevelsen.
Nej, nej.
Ja, men jag och alla varit.
Även om inte alla har vunnit gärning.
Det spelar ingen roll. Det går ju att jämföra med andra upplevelser. Alltså, oavsett alla i vardagslivet också.
Mm,
så precis. Är det ju så.
Mm.
Men hade du, eller liksom fanns det någon plan för när du skulle lägga av? Eller var det bara så att du kände ändå att nu räcker det. Nu har jag vunnit. Så det räcker.
Nej, men så här var det jag efter, som jag berättade, mitt misslyckande där i Nagan och så hade jag väl tänkt att jag aldrig skulle hålla på 4 år till nästa OS. Nej, 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 nej. Men då kände jag ändå då efter 98 där att, som jag pratade om, mina drivkrafter att bli bättre, lära mig nya saker, utvecklas. Jag kan fortfarande, det finns ganska mycket jag kan förbättra.
Ja.
Så att jag håller på 1 år till. Och när jag hade hållit på 1 år till så kände jag att det finns fortfarande saker att förbättra. Jag håller på 1 år till. Så efter då, det året så insåg jag att men hörni, nu är det bara 2 år till nästa OS. Och jag kan ju fortfarande bli bättre på massor med saker. Så att jag fortsätter över nästa OS. Men sen slutar jag. Så att jag bestämde då 2 år innan att den 24 mars 2002 då ska jag åka min sista tävling. Och det var säsongens sista världscuptävling då i Oslo, i Holmenkollen. Så blev det.
Men hur kändes det inför det? Liksom? Alltså var det så att 2 år av liksom, åh nej, nu närmar sig den här dagen. Eller nej. Kunde det också vara lite... Fan vad skönt.
Ja, alltså. Fan vad skönt, så var det med. Jag kommer ihåg när jag körde igång barnmarksträningen där 1 maj, sista säsongen, hur jag kände verkligen så, fan vad skönt, det sista året. Och för det jobbigaste var inte för mig det fysiska kanske, utan att just att hålla motivation, fokus, hungern uppe varje dag. Det måste ju vara där varje dag. Så att, sista säsongen var lite så här, ja men nu är det sista gången. Och jag insåg inte ändå inte att nu är det sista gången. Det kändes inte tungt förrän på morgonen då jag skulle åka min sista tävling. Det var först där som det började kännas vemodigt och så. Så jag hade väl funderat på lite så här innan, att hur gör man när man åker sista tävlingen? Åker jag och vinkar till publik? Vad gör man egentligen? Men det var så här, jag gjorde säsongens sämsta lopp, tror jag. För jag grät redan innan start. Jag insåg där och då först att nu är det sista gången jag är en i det här gänget. Med ledare, med tränare, med konkurrenter och lagkamrater. Liksom i gänget nästa år, även om jag är ute på de här tävlingarna, så går jag alltid vara utanför. Och det var det värsta och som gjorde att det var svårt att åka den där sista tävlingen. För det är ju så, jag får ju ofta frågan om jag inte saknar att stå där överst på prispallen, men det saknar jag faktiskt ingenting av, utan det man saknar, det är ju människorna. Människorna som man har jobbat med. Och det var det jag insåg där då.
Ja, men gud, jag kan verkligen tänka mig det, för att man också så gemensamt i teamet jobbar mot ett mål och precis. Att man är så en stor del av det och det här sammanhanget. Ja, men det känns som att många idrottare, elitidrottare beskriver det, just att det är det som är det svåra med att sluta.
Det var verkligen.
Ja, men hur var det liksom närmsta tiden efteråt? Vad fanns det någon tomhet i att så här, oj, det här är verkligen över?
Nej, vet du, jag som tur att jag hade väldigt mycket roliga erbjudanden och uppdrag att göra. Så det blev aldrig någon sån tomhet.
Nej.
Jag kunde direkt fortsätta in i liksom nästa fas i livet med jättemycket roliga uppdrag och jobb att göra.
Ja, för det var ju som att du ändå började en ny typ av karriär. Det blev liksom tv och föreläsningar och mycket. Jag vet att du skriver i boken att det var nästan som att du reste mer då än vad du hade rest under din skidkarriär.
Ja, det blev verkligen så.
Ja, och du drabbas även av panikångest. Alltså, hur ser livet ut här åren efter skidkarriären?
Ja, det var ju faktiskt 2016, så det var ganska många år efter karriären som det kom. Och det, ja, men jag hade, det var mycket jobb. Jag hade jobbat mycket samtidigt som min mamma gick bort. Och jag också fick så här frågan åka iväg till Sydafrika och spela in, jag jobbade med Mitt i naturen då, skulle åka dit och titta på dyngbaggar och hyenor och kapgamar under barnens sportlovsvecka. Så att det var mycket så här en stor sorg med min mamma som hade gått bort. Jag hade jobbat jättemycket, vilket också var en belastning, så många olika bidragande orsaker där, och att jag skulle då åka och lämna familjen på sportlovet, de barnen och min man, och att jag var lite smårädd för att åka till Sydafrika faktiskt också. Så det var så mycket på en gång som gjorde att jag satt där i bilen på väg ner till Arlanda, och det började att bulta mitt hjärta och jag fick strålningar ut i armen och jag mådde illa, jag fick yrsel och trodde att jag skulle dö, och förstod först långt senare att det här var ju en panikångestattack. Och det var ju inte kul. Men jag är ju inte ensam om det. Det är ju väldigt många som har fått det. Och då hade jag som tur var läst någonstans om det här med att andas i fyrkant.
Ja, du hade det liksom.
Ja, så jag vet att jag gjorde det då. Och det hjälpte mig väldigt då. Och även när vi kom ner till Sydafrika så började det komma smygan igen. Och jag satt där och andades i min fyrkant. Ja. Jag kommer ihåg att jag satte mig på flyget innan jag förstod vad det var. Så tänkte jag, jag törs inte stänga ögonen. Jag törs inte somna nu, för jag kanske inte vaknar. Ni vet, den där hemska känslan. Men ångest är ju inte farligt.
Nej, även om det känns livshotande.
Det känns ju det känns som att man ska dö.
Ja. Så när du fick alltså första panikångest, så visste du inte att det var panikångest?
Nej, jag visste inte riktigt det då. Utan jag åkte, jag blev skjutsad direkt till en läkare här inne i Stockholm. Som började titta på mig och undersöka, man hittade inget fel på mig. Sådär. Och ja, så jag åkte i alla fall till Sydafrika, men efteråt så har jag förstått att det var ju panikångest. Men det är inte så konstigt med att belastningen var ju för hög för mig. Jag hade inte fått den återhämtning som jag hade behövt.
Exakt. Ja, men så är det ju ofta, alltså, väldigt, även om man kan ha hört talas om panikångest eller sådär, när man väl upplever det själv, då är det som att man går inte dit i huvudet, eftersom känslan är så obehaglig. Så tänker man, nej, men det måste vara något annat.
Ja, men man har ju alltid hört bara, men det känns som att man ska dö, men så när man är där själv bara, fast jag känner ju att jag håller på att dö. Det här kan inte vara panik. Jag håller på att dö. Alltså,
Alltså, det var ju en nyttig upplevelse. En spännande upplevelse så här, i efterhand, som jag också lärde mig mycket utav. Och som gör väl att idag så känner man ju när man är på väg åt fel håll och kanske kan dra i bromsen i tid och få in mer återhämtning i livet. För det kan jag också känna idag, att efter den här upplevelsen så är man inte, eller jag, inte lika stresstålig som man kanske var tidigare. Jag tror att det är också många som känner det.
Att
man har varit med om något sånt, så sänks ribban för vad man tål. Och det kanske är tur det. Det är ju kroppens sätt.
Exakt.
Man ska inte tåla för mycket.
Nej,
vi gör inte det. Nej. Liksom. Ja. Nej, men du och Tobias har ju skrivit boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar. Hur hittar du motivationen genom livets toppar och dalar?
Ja. För du hittar, dels vissa gånger så är det just att sätta mål. Och sätta mål som jag känner är realistiska och som liksom dra mig framåt. Och sen det här som jag sa med mina drivkrafter, där hittar jag väldigt mycket motivation. Och drivkrafter har vi ju många olika. Det gäller bara att veta dem.
Ja,
och hitta dem. Vad är det som är min drivkraft? Sen kan jag också ibland, det finns ju många olika sätt att hitta motivation på, men jag tycker ibland när man ska göra vissa saker så kan jag bli motiverad av andra människor. Och det behöver absolut inte vara liksom världsstjärnor. Det kan ju vara en god vän eller någon jag har sett liksom bara på tv eller sett i någon tidning som har lyckats med någonting. Och ta rygg på dem, vad har de gjort? Och så kan man bli motiverad av det. Och sen så också att jag tycker ibland fokusera på rätt saker. Om jag känner att jag är lite låg ibland, så då brukar jag ännu mer uppmärksamma det jag är tacksam för. Det är ju ett himla bra sätt att komma liksom upp på banan igen och kanske få lättare att hitta den här motivationen, orka med det jag ska göra. Om vi börjar leta reda på och hitta det vi är tacksamma för, som vi faktiskt har i livet, fast vi ibland inte tror det. Men börjar vi titta så, och det behöver inte vara några stora grejer, jag kan vara otroligt tacksam för den där kaffekoppen jag tar vid 10-tiden förmiddagen. Mm. Jag tycker det är så lyx. Jag är så glad för det. Men det behöver inte vara några stora grejer. Men att man uppmärksammar dem, man lägger fokus på sånt, då kommer man ju att se mer av det man är tacksam för. Och det gör ju att vi mår bättre och också har lättare och bli, hitta motivation, få energin liksom, dit vi ska. Så det finns massa olika sätt att hitta motivationen. Omge sig med människor som ger energi är också ett sätt att lättare hitta sin motivation och orka med.
Mm.
Det beror ju också på vad jag ska bli motiverad inför.
Ja, exakt.
Mm. Så är det.
Ja.
Då har vi kommit till sista frågan. Kanske ändå lite samma fråga som motivation, men vad inspirerar dig?
Åh, så mycket som inspirerar mig. Vänner, relation. Våra kapitel i boken är ju det här med relationer, hur viktigt det är med relationer. Det är ju faktiskt livsfarligt att känna sig ensam. Så. Mycket forskning som visar på det. Men att omge sig med härliga vänner, det inspirerar mig. Att sikta mot saker och ting, sätta små mål. Det behöver inte vara stora mål, men att ha något att sikta emot, det inspirerar mig. Det kan vara så mycket som inspirerar mig. Jag kan bli så inspirerad en fin dag, vakna en fin morgon, bara allt är möjligt.
Ja.
Eller hur?
Ja, det har jag känt denna veckan när det var sol.
Ja,
då var jag där.
Idag dock
känner ni det?
Ja. Nej, men ni vet, alltså, i början på den här veckan när det var sol.
Mm.
Då kände jag bara alltså, allt. Jag klarar allt idag.
Alltså, ja. Nej, så det är, jag är inte så inspirerad. Men att hitta de här små ljusen i tillvaron som gör en glad. Det inspirerar mig.
Mm. Men det är det
och utveckling lyxigaste. Som jag sa. Ja, som jag sa, där med drivkrafterna och utveckling, lärande. Och så är jag väldigt nyfiken och det är inspirerande.
Mm. Ja, men det är ju lyxigt att liksom ha lätt att hitta inspirationen. Alltså att man kan hämta den från så många olika källor.
Mm. Mm.
Det hade varit jobbigt om man kände att man bara blir inspirerad av en person eller bara en grej. Alltså, man vill ju kunna hitta den runt om i hela livet. Liksom.
Mm.
Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångest på den.
Tack för att jag fick vara med. Trevligt.
Tack.
Nej, men vet du vad jag tror är viktigt? Kanske speciellt i såna här tider där det är mycket, alltså när det stormar mycket och alltså det är lågkonjunktur, man vet väldigt lite om framtiden, det finns mycket att oroa sig över, alltså vissa bagateller absolut som jag oroar mig över i mitt liv rent generellt, som verkligen är så svinonödiga saker att oroa sig över, men det finns ju faktiskt ganska konkreta saker som gör många ångestfyllda just nu,
absolut.
Vilket är absolut inte är konstigt, men jag tror det är viktigt att så här, för att försöka må bra, att just som Magdalena säger, att liksom ha hållbara mål i livet, alltså att liksom, man pratar ju ibland om att så, men resan fram till ett mål är det som är livet på något sätt, men det handlar ju också om att ha de här hållbara målen och ta hand om sig själv längs med vägen och inte sätta upp orimliga mål eller att man har ett mål av fel anledning.
Nej, men exakt. Tack Magdalena för att du kom till Ångestpodden och att vi fick liksom lite så VM-OS-Jarring-status.
Ja, en vacker dag kanske Ångestpodden vinner, inte Jarringpriset, men ett pris i samma kaliber.
Jag tror du skulle säga, men kanske ett VM-guld.
I vad så? Podd!
Ja, i grenen podcast.
Ja,
ja, men du, frågan är, rullar ju varje måndag.
Yes.
Det tycker jag ju att man ska tune in, så att säga.
Och skicka som sagt era, eller om ni ser någonting som händer i frågorna kring psykisk ohälsa, kan vara både positiva nyheter men också negativa. Vi är ju inte sena med att raljera.
Nej, det vet vi. Känner man också.
Eller om ni bara har något dilemma i ert liv som ni tycker att vi ska diskutera.
Ni har lyssnat på Ångestpodden med Ida och Sofie. Kul att ni lyssnar, vill jag faktiskt säga också.
Jätteskoj.
Och följ oss på Instagram där vi heter Ångestpodden.
Vi hörs alltså på måndag igen.
Hejdå!
Hejdå!
Podplay.